Glad sommar alla mina fina lyckofavoriter där ute. Hur mår ni? Jag hoppas verkligen att allt är bra med er och att ni njuter ordentligt av sommaren som är här. Ni lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och det här hörni, det här är en av sommarens unika favoritreprisavsnitt som jag har valt att släppa till er den här säsongen. Jag har gått på en 8 veckors välförtjänt semester och därför valt att i kommande 8 veckor fortsätta släppa ett avsnitt i veckan till er, men då lyfta upp några av era mest lyssnade avsnitt under den här säsongen. Det känns fantastiskt fint att ge er möjlighet att få ta del av den kloka kunskap som faktiskt redan finns inspelad i podden. Det känns lite som en second hand affär, att ta tillvara på det värdefulla som faktiskt redan finns skapat och som fortfarande har jättestort värde än idag. Ja, det är helt perfekt för dig som behöver lyssna ikapp lite grann. Och till dig som redan har lyssnat på det här avsnittet förut, ja, till dig så vill jag bara säga att repetition, det är faktiskt lärarens bästa vän. Tack för att just du lyssnar. Och just det hörni, det måste jag också komma ihåg att säga att trots att det här är ett favoritreprisavsnitt så kommer det ändå mitt i avsnittet komma ett helt nytt, fräscht och unikt erbjudande till dig som vill bli sponsrad med massa pengar till just din förening här under hösten 2023. Det är nämligen bäst av dina försäkringar som är tillbaka med en alldeles ny sponsorpott att dela ut till små söta norrländska föreningar med fokus på just barn och ungdomar, integration eller jämställdhet. Känner du dig träffad? Ja, spärra upp öronen lite extra under just reklampausen, vet jag. Varsågoda. Grundaren och urfadern av personlig utveckling, Kai Pollack, gästar idag Lyckopodden för att dela med sig av sin långa erfarenhet om hur du uppnår ett lyckligt liv. Kai var en av de första i Sverige som förstod att du faktiskt kan påverka ditt eget välmående till det bättre. Han är idag en av Sveriges mest rutinerade och populära föreläsare och är också regissör till den Oscars-nominerade filmen Så som i himlen. I dagens samtal utgår jag och Kai från hans nya bok Ett bättre liv, att förändras en tanke i taget. Vi pratar om hur du tar kontroll över dina tankar, om när du bör använda verktyget Tänk positivt och när du kanske inte behöver det, och om hur du gör för att sluta tro på falska trossatser. Det som sägs i dagens avsnitt kommer från en av Sveriges mest rutinerade personer. Så ett hett tips från mig till dig, spärra upp öronen rejält. Varsågod.
All right, då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, mannen, myten, legenden, Kai Pollack!
Tack ska du ha.
Gud, okay. Du känns ju som liksom så här urfadern av liksom så här psykisk hälsa och den liksom bland de första som förstod att så här, vi kan ju faktiskt påverka hur vi mår.
Ja, det är bra i så fall, för det kan man.
För det kan man, eller hur?
Ja, det kan man verkligen.
Ja, mm. Ja, men jag tycker det, liksom när jag... Men jag är ju 30 då, så om jag tänker liksom i min generation så känns det ju som en av de, ja men du är en av de första liksom som tycker jag började prata om de här sakerna, att så här, ja men du kan påverka hur du mår, du kan välja glädje och liknande.
Det är sant, ja. Man kan det, man kan träna sig det. Ibland får jag frågan, hur blir man lycklig? Och det enda jag kan säga är ju det att då, du kan träna dig att tänka tankar som gör att du mår bra, fylls av energi, känner glädje.
Ja.
Eller kan du träna dig att låta bli och tänka tankar som sänker dig och gör att du känner dig ner och olycklig.
Mm. Hade du någon liksom förebild, tänker jag, liksom när du var ung och började i den här banan?
Nej, jag kan inte säga. Nej. Men jag vet att när jag var 20 år så köpte jag en bok, Konsten att bli lycklig.
Mm.
Och det var onekligen intressant av en 20-åring att köpa den boken. Och det var en kines som hade skrivit en ganska tjock bok och den läste jag. Men sen tog det lite tid innan jag verkligen började bry mig om detta.
Ja, just det. Okej, så det var en kines som man kan säga var din första...
Ja,
liksom...
ja det var det.
Förebild, ja. Mm. Just det. Ja, för det känns som att det var inte så många i Sverige som hade liksom anammat det synsättet. Nu är det ju ganska vanligt ändå. Men,
ja, det är det.
Men jag tänker på din tid. För hur gammal är du nu? Hur ung är du nu med det?
Jag är 84 år.
84 år?
Ja.
Ja. Du är rutinerad och vis.
Nej, det måste man, fundera på. Ja, hela tiden, varje dag är det hela tiden nya saker att lära sig.
Så är det.
Alltså varje morgon och varje kväll så ligger jag och tänker, det där måste jag förstå. Det där måste jag förstå.
Mm. Spännande.
Mm. Ja, kul. Och kan jag göra det, och nu har jag skrivit den här boken, Ett bättre liv. Och då tänker jag hela tiden, hur kan jag göra det ännu tydligare?
Just det. Tycker du att du har levt ett lyckligt liv hittills då?
Jag tycker ett härligt, otroligt tacksam liv. Och spännande liv, alltså omväxlande liv.
Mm.
Men jag kan säga att jag inte har levt ett lyckligt liv hela tiden. Jag har ju otroligt mycket att lära mig. Och varit nere i olika och dåliga perioder och sånt. Nu tycker jag, många år, jag känner mig närvarande, lycklig, glad och kraftfull.
Mm.
Vaknar på morgonen med... En ny dag i mitt liv. Dagen, alltså denna tanken är också fantastisk.
Mm.
Dagen idag är den första dagen på början av det liv som du har kvar.
Oh.
Det är just, och det gäller dig. Dagen idag är första dagen, pang, på början av det som du har kvar. Och vi vet ingenting om imorgon.
Nej.
Så är det fantastiskt att det är nu som vi har.
Ja, men det är så himla rätt. Du har så himla himla rätt. Det är så kul.
Och där kommer det, alltså, klarar vi det. Det är ju en träning att vara pang i nuet hela tiden.
Ja, det är verkligen en träning. Det är verkligen en träning. Ja, som du säger. Det. Som du säger, att livet går upp och ner och du är olycklig emellanåt och det händer saker och yttre omständigheter som är svåra att påverka. Och, ja, men du vet, det är mycket som kan hända. Och om vi ser framåt då, har du någon liksom bucket list på saker som du vill göra här framöver? Liksom?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Ingenting.
Nej.
Alltså, jag vill inte åka någonstans. Jag har rest färdigt.
Ja.
Jag mår jättebra där det är. Men inget särskilt att göra.
Nej. Hur ser en klassisk kajdag ut då? Vad gör du på dagarna?
Ja, jag går upp och gör gymnastik. Mm. Det tar ungefär 20-25 minuter. Och sen äter jag min gröt. Och sen börjar mitt arbetsdag.
Mm.
Om inte jag ska åka någonstans, exempel möta dig, så, så jobbar jag. Svarar på mejl och sen jobbar jag mycket med olika texter för att förstå. Jag menar, jag har ju en ny föreläsning nu på exempelvis i Örebro. Hur kan jag förtydliga den saken så att den verkligen blir begriplig? Det är min arbetsdag.
Så du jobbar och står i här trots att du är 80 plus. Det är inte bara att ligga på stranden utan du...
Det är det roligaste. Visst? Det är det roligaste jag kan göra.
Ja.
Jag upplever inte att jag jobbar och står i. Nej. Jag mår jättebra i det jag gör.
Vad fint.
Ja, det är fint.
Det är målet någonstans att jobbet ska inte bara kännas som ett jobb utan det ska ju vara något som man faktiskt vill och brinner för och som ger en mening hela livet ut. Liksom.
Det är naturligtvis helt otroligt. Alltså, gör det som du älskar att göra.
Ja.
Mm.
Så himla kul, Kai. Du, vi är ju här idag och jag håller ju i din fantastiska bok här som inte lyssnarna ser nu, men det är en ny bok som du har skrivit.
Mm.
Den heter Ett bättre liv, att förändras en tanke i taget, Kai Pollack.
Ja, bra. Det är jättebra. Jag är glad i den boken.
Ja, du är det?
Ja, det är jag verkligen.
Ja, jag förstår det.
Innehållet i den, vet du, kan säga det, innehållet i den har förändrat mitt liv. Det har det, alltså det.
Är det så?
Ja, när jag skriver den här boken vågar jag vara riktigt tydlig. Det är ingen idé att hålla på och låtsas något annat. Det här måste du fatta och träna och förstå.
Berätta, på vilket sätt har den här boken förändrat ditt liv?
Alltså, i den här boken talar jag om någonting som man kallar för offrens land. Och jag upptäckte ju att jag, när jag är 48 år, upptäcker jag att jag egentligen är uppvuxen i offrens land. Vad menas med att vara uppvuxen i offrens land? Ja, det menas med att jag löser olika inre problem. Blir jag irriterad eller ledsen eller förbannad så beror det på omgivningen. Blir jag irriterad och förbannad så beror det på mina medarbetare där i filmteamet. hade varit bättre om han var annorlunda. Så, alltså, hur många gånger har jag inte sagt han gör mig så förbannad? Eller du sårar mig så djupt. Allt detta har jag ju sagt. Det vill säga, när jag ser på det, att jag har ger bort makten att ta ansvar för mina känslor. Och så är så väldigt många människor uppfostrade. Och därför kallar jag det att man kan aldrig bli lycklig i offrens land, i det tankesystemet. Man kan aldrig bli lycklig där. Och det var en otrolig insikt tack vare en workshop i USA där jag verkligen först fattade detta helt tydligt. Det vill säga, du kan inte skylla hur du mår på andra människor. Och sanningen, och det är ju det som den boken består av 7 delar. Och första delen är väldigt enkel och tydlig. Det här behöver du förstå. Du kan påverka dig själv genom att välja dina tankar. Men sen kommer del två är ju en riktig knockout. Alltså egentligen, du väljer dina känslor. Ingen hade lärt mig det. Men det är helt sant. Jag väljer i min relation med min fru. Om jag väljer att bli irriterad så har jag valt den känslan. För det var jag som valde hur jag tolkade det du sa.
Mm.
Så är det hela tiden.
Mm. Exakt. Precis. Ja, men det,
och det är före och efter i livet.
Ja.
Det är helt fantastiskt. Så.
Och det du, alltså verkligen, och det är det jag liksom har uppfattat här också. Att du pratar mycket om det här valet.
Ja,
att du har ett val att välja dina tankar. Mm. Och du har ett val att välja dina känslor.
Ja, man har ett val.
Och
hela tiden har jag ett val.
Ja. Tror du att det någon gång, liksom, jag tänker att det finns ju tankar och det finns ju känslor. Det är liksom, människan är liksom uppbyggd av det här. Tankar är liksom ord som pågår i huvudet.
Ja, och bara snurrar runt hela tiden.
Ja, hela tiden. Det snurrar och snurrar och snurrar. Mm, mm, mm. Och känslor, det är liksom består ju av en fysisk sinnesförnimmelse som händer i kroppen.
Ja,
flödar i kroppen. Och de här två pratar hela tiden med varann. En känsla till en tanke, en tanke till en känsla. Mm. Liksom hur det här liksom förhåller sig till varandra.
Mm.
Och tror du någon gång att den här tanken som du säger, det här med att liksom välja sina tankar, välja sina känslor. Tror du att det alltid funkar så? Eller tror du att det kan vara i några situationer som det inte är så?
Det vet jag inte. Det kan säkert finnas situationer där det inte är så. Det vet jag inte. Jag bryr mig inte om att leta efter de undantagen. För de känner mig inte. Utan det är helt sant att en känsla, det är kroppens sätt att uttrycka på en tanke jag har. Och en del tankar tror jag ju inte att jag har valt. För det går ju blixtsnabbt där uppe. Det handlar ju om mikrosekunder. Men jag har valt känslan. Jag har valt attityden.
Tror du att tanken alltid kommer först?
Eller kan... Ja, absolut. Tanken kommer först.
Så att om du får en känsla så beror det på att du har en tanke. Det kan inte vara så att du får en känsla utifrån någonting annat. Okay. Spännande!
Alltså, och man måste börja öva på små, väldigt tydliga exempel. Alltså. För att förstå det. Om du tänker exempelvis. Någon säger så här. Gud. Bara jag ser den karn på tv. Blir jag på dåligt humör. Anta att någon säger det.
Mm.
Och om den personen tror. Att den blir på dåligt humör. Därför att den ser den karn på tv. Den mannen på tv. Så är det inte sant. Det är en lögn. Han blir på dåligt humör på grund av de tankar han väljer att tänka när han ser den mannen på tv. Det är orsaken. Och så kan man leva och att leva det livet, det vill säga det är att vara offrens land. Han blir offer när han ser den mannen på tv. Då är jag offer, jag blir på dåligt humör. Det är att vara offer. Men att vara vuxen och flytta dig in i friheten och möjlighetens land är att förstå, gud, nu blir jag på dåligt humör bara för han är på tv. Så intressant, vad är det för tankar jag har som gör att jag blir på dåligt humör? Mannen på tv kan ju inte göra att jag blir på dåligt humör. Och så kan du ta enkla exempel. En annan människa säger kanske, ja, det regnar ute hela tiden, va? Det regnar hela tiden, hela dagen. Det bara regnar. Och den säger, jag blir så låg och nere för det regnar. regnet kan inte göra en människa låg och ner än. Utan det är det jag väljer att tänka om att det regnar som gör att jag blir, det är de negativa tankarna om regnet som gör att jag blir låg och ner. En annan person kan ju tänka istället, gud vad glad jag är att det regnar. Grundvattennivån behöver höjas. Det är helt otroligt, jätteviktigt. Regna mer, den blir glad om det regnar imorgon också. Allt kommer ur mina tankar.
Snyggt, bra exempel. Och jag tänker att jag ska läsa upp en bit här från din bok. Så lyssnarna får höra. Och det här är också egentligen har kopplat väldigt mycket till det du pratar om nu. Att välja sina tankar, hur man väljer att se på saker och ting. Och det är ett väldigt tydligt exempel tycker jag. Då skriver du så här. Jag väljer min tolkning, heter det här kapitlet. Och då står det så här. Niklas kommer ut i fikarummet på jobbet. Nu börjar du skratta, vet du vad?
Det är enkelt och bra exempel.
Eller hur? Vi kör det så att lyssnarna... Niklas kommer ut i fikarummet på jobbet och ser att någon har tagit sista kaffepaketet. Han tänker direkt, 17 också. Varför är det alltid jag som måste gå och hämta nytt kaffe? Ska det vara så förbannat svårt för den som tar sista kaffet att gå och hämta nytt? Han blir irriterad, suckar och smäller i skåpluckorna. Han tar en kopp varmt vatten, en tepåse och går och sätter sig demonstrativt sur vid sitt skrivbord. Den här tolkningen av situationen skapar inga goda känslor. Niklas spelar tydligt ut att han är ett offer för de andra latmaskarna inom situationstecken.
Ja, han väljer att bo i offrens land.
Exakt.
Mm. Okej. Okay.
Det är så Niklas önskar se situationen. Niklas väljer olycka. Det är den värld han önskar leva sitt liv i.
Ja, bra.
Och det är ett väldigt fint stycke tycker jag. Och det förklarar ju verkligen liksom tankens kraft.
Ja, är det.
Och på en annan sida på 138.
Ja, vad spännande.
Ja. Så har du sett hur mycket hörn jag har vikt här, Kai? Alltså jag har ju vikt hörn här i hela boken.
Prata. Ja. Det är roligt att höra.
Det är sida 38. Ja. Där har du skrivit... eller där heter rubriken Ett lyckligt minne.
Ja, bra, bra.
Och den tycker jag var himla spännande för att där tar du upp lite rent statistiskt sett vad som händer och då om beroende på vilka tankar liksom vi primas med.
Bra.
Och då har du skrivit, en undersökning gjordes på högskolestudenter.
Ja.
De delades in i två grupper. Båda grupperna skulle göra ett test där de skulle lösa en massa uppgifter skriftligt. Den ena gruppen gavs ingen särskild instruktion.
Nej.
Den andra gruppen ombads innan det skulle börja att sitta en stund och tänka på den lyckligaste dagen i sitt liv. Därefter skulle de svara på testfrågorna.
Ja.
Det som tänkt på den lyckligaste dagen i sitt liv utklassade den första gruppen.
Ja. Och detta visade sig också vara sant för 4-åriga barn.
Exakt. Ska vi läsa det också?
Ja, gör det.
Vi läser det också.
Ja, ja.
Detta fungerar till och med på små barn. Forskare i USA gjorde en undersökning på 4-åringar. Barnen skulle sätta ihop klossar i olika storlekar till ett visst mönster. Och det skulle göra detta på tid.
Ja.
Barnen delades in i två grupper.
Ja.
Den ena gruppen fick neutrala instruktioner. Den andra gruppen ombads först innan de skulle sätta ihop klossarna. Att en stund tänka på en sak som gjorde dem lyckliga och glada.
Mm.
Det visade sig att gruppen som var programmerad med en positiv känsla löste problemet mycket snabbare och med långt färre fel.
Ja, underbart.
De här resultaten är otroligt intressanta och hoppfulla.
Ja.
Det finns alltså enorma vinster med att programmera sig med en positiv känsla.
Ja, det är det.
Ja.
Och det är något man kan träna sig att göra.
Mm.
Jag kan göra det när jag åker i taxin för att möta dig. Mm. Så kan jag sätta mig och då påverkar jag det mig.
Mm.
Jag hade ju inte mött dig, jag vet inte vem det är. Och du stod här och skulle betala taxin. Det var jättemysigt att se det. Jaha, hon ser ut sån.
Ja.
Det var roligt.
Ja.
Men man kan ju göra det till en vana.
Mm. Verkligen.
Och det påverkar mig. Alltså, i duschen på morgonen kan jag göra det. Eller när jag sitter på bussen till jobbet eller vad det är.
Mm.
Jag menar det alltså att egentligen att nästan skaffa sig en kortlek av positiva minnen.
Mm.
Och ta fram rätt som det är.
Jag håller helt med dig och det är därför jag skriver tacksamhetsdagbok varje morgon till exempel.
Ja, men det är fullständigt outstanding. Och det är ett bra exempel på varför gör inte alla människor det?
Ja.
Därför att det är det absolut bästa man kan. Jag tar ju det varje morgon också. Mm. Varje, 5-6 saker jag är absolut tacksam för i livet. Eller när jag somnar. Och det påverkar mig hela tiden. Jag får ju en helt annan syn totalt på världen tack vare den.
Verkligen, helt sant. Och rent så här evolutionärt, så rent liksom biologiskt i hjärnan, så är vi ju programmerade efter att leta efter faror och hot och se vad som inte funkar och det jag är rädd för och det som är så. Så att det är lätt för oss att, liksom, att de tankarna hela tiden får bli top of mind. Så att vi behöver, som du säger, träna oss på att faktiskt hela tänka positiva träna. Tankar.
Ja, det bästa man kan göra. Varje gång exempelvis. Alltså vi har ju levt i 35 år, Karin och jag, min fru. Och jag säger nog varje dag, tror jag, varje morgon säger jag, gud jag älskar dig Karin. Jag gör det.
Mm.
Men också vi har haft riktiga sammandrabbningar. Och så problem och dörrarna har smält där. Va? Och en grej som har varit fantastisk. Jag fokuserar i sådana stunder alltid på lyckliga, fantastiska saker vi har gjort. Så jag har skrivit en kort liten lapp om det och lagt på Karins säng. Och det kan exempelvis vara att stå på den lappen. Kom du ihåg, Karin, när vi hade vår första cykelsemester? Och det regnade varenda dag. Eller kommer du ihåg när?
Ja.
Och så vidare, va? Och det är fantastiskt att göra det.
Helt sant. Verkligen. Där är vi verkligen överens att tankens kraft, den är
absolut
mega viktig.
Ja, ja.
Sen skulle jag också vilja vända på det här resonemanget.
Ja, kom igen.
Yes, nu kör vi. Nu utmanas vi varandra lite grann här.
Ja, får se.
Jag tror verkligen på det, att så här, tankens kraft är superviktig och att vi verkligen behöver aktivt jobba med det här dagligen för att prima oss själva med positiva tankar. Och det finns forskning som precis har läst som stödjer det här och hur viktigt det är att faktiskt tänka positivt i många situationer. Jag tror också att tänka positivt ibland kan bli kontraproduktivt.
Okej, kan du ge ett exempel så att jag förstår?
Ja.
Jag är ju jättenoga med det i boken.
Mm.
Detta, den här boken, är inte någon sån här präktig idiotisk kurs i positivitetstänkande.
Nej.
Det är inte det. Vissa situationer mår man ju, alltså har det hänt saker och ting som är jättejobbiga. Och man känner skit. Man tycker att livet är ett helvete. Naturligtvis ska man inte då ändra. Nu ska jag ändra hur jag känner och mår. Inte ett dugg. Ingenting är till för att förneka det du känner. Det är jätteviktigt att du säger. För att det, man kan ju slå bort detta genom att, aha, jag kan inte ändra hur det är. Jag har ett helvete på jobbet. Eller min relation är i kass. Han är bara helt hopplös.
Exakt.
Jag väljer att lida varje dag och 10 år efter år.
Och du skriver ju om det också här i boken faktiskt. Ja. Du skriver ju på sida 58, skriver du offer eller inte offer, heter ett kapitel här.
Ja.
Och det här tycker jag också är väldigt viktigt att poängtera, för här kommer väldigt mycket ödmjukhet in, tycker jag också, över just tanken och känslans kraft. Och där skriver du att det är helt naturligt att ha olyckliga känslor eller känna sorg i vissa situationer. En relation har brustit, man känner sorg och saknad, någon har dött, sorgen är enorm och behöver genomlevas.
Absolut.
Inget handlar om att förneka sina känslor.
Bra.
Här skriver jag om vardagssituationer där vi många gånger vanemässigt reagerar med att känna oss störda, irriterade och olyckliga.
Ja. Mm.
Det här tycker jag också är väldigt viktigt att ta upp, för att det är det som jag tänker kan bli lite kontraproduktivt ibland, det här när man, om man liksom känner en väldigt stark känsla, att försöka då slå bort den med att tänka positivt.
Nej, det handlar inte om det.
Nej, precis.
Nej, det gör inte.
Så att det tycker jag också var väldigt viktigt att ta upp
jättebra
här.
Jättebra att du säger.
För,
men det är alltså,
ja.
Men det, ja, det finns ett citat. Alltså om du tänker det. Jag nämner Nelson Mandela. Citat av Nelson Mandela på två ställen. Okej, Nelson Mandela sitter i fängelse på en ö, Robben Island, i 27 år. Han kommer ut utan bitterhet. Varför? Hur kommer det sig att han kommer ut? Utan han kommer helt bara ler när de öppnar dörrarna, grindarna. De arbetade med sina tankar de åren blev vårt universitet, skriver han om i sin självbiografi. Han och hans medfångar fick jobba med sina tankar. Och han skriver en grej där, va, som jag vet att när jag har hamnat där i nere i botten, jag kan också hamna, bli helt olycklig, bli jätteledsen och skit vad jobbigt det är. Han skriver där: det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre.
Mm.
Och tänker man på det en stund, så är det ju helt sant.
Mm.
Det finns ingen situation som är så hemsk.
Nej.
Att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Och den har hjälpt mig jättemånga gånger.
Ja. Ja, men verkligen, jag håller helt med dig. Det går ju alltid att se någonting lite bra med en situation. Det går ju faktiskt.
Ja, det gör det.
Så det är ett väldigt tydligt exempel på att det faktiskt funkar. Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hörrni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är, utan mer att jag inte uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa IT-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som Tell tar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tells ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice är inte det? Jag tror, om jag inte minns helt fel, att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen! Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredagkväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina IT-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina IT-problem. Så himla bra! Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till Tell Sverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, Therese och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Det som jag skulle vilja motsätta sig, ja, eller om jag är liksom lite djävulens advokat eller,
ja,
något som jag tycker är viktigt
igen,
att
det är jättebra att du är det,
ja,
tycker jag.
Ja, men så bra. För något som också är viktigt att ta upp i den här situationen, det är att jag tror att den här, jag håller verkligen med dig som sagt, det behöver jag inte säga igen, jag håller med dig om det du säger, men jag tror också att i vissa situationer är det här lite för grunt.
Okej. Jag tror, vad är det som är för grunt?
Jag tror att när det gäller att liksom gnälla över kaffemaskinen eller något som vi har pratat om nu, välja en positiv tanke i olika situationer, då tror jag absolut att det funkar. Men när det rör sig om mer liksom starka kroppsliga upplevelser som trauman eller grov ångest eller grov oro eller liknande, så tror jag att valet av att tänka positivt också, inte eller, men också kan vara provocerande.
Absolut, jättebra. Jättebra att säga.
I de liksom situationerna där liksom du känner de här grova depressionerna, grova traumatiska upplevelser, då finns det en poäng i att faktiskt bli sedda, förstådda, accepterade, kramade i det vi är.
Absolut.
Eller hur?
Ja. Absolut. Man kan skriva många kapitel som borde vara med i boken.
Ja.
Därför att, det finns ju människor som lider faktiskt av periodvis ångest.
Mm.
Och kan få hjälp helt enkelt rent medicinskt.
Mm. Mm.
Och bli befriade tack vare rent piller helt enkelt. Och det är fantastiskt. Och det är helt fantastiskt. Boken vänder sig inte till dem. Det handlar inte om dem.
Nej.
Det handlar om när jag väljer att göra mig själv olycklig mitt här i vardagen.
Ja, exakt.
Sitter och retar mig för att låt oss säga taxin kom inte. Den skulle möta mig 20:10. Taxin kom inte 20:10. Okej, om jag då väljer att stå där. Och sen i taxin hit. Sitter och retar mig på taxichauffören. Det är att göra sig själv olycklig.
Ja.
Fullständigt.
100%. Ja.
Det andra exemplet du hade är det om någon har traumatiska upplevelser. Som människor har.
Mm.
Otroligt starka traumatiska upplevelser. Då är det inte bara att läsa den här boken och sen är allt färdigt. Det är det inte. Det finns mycket man kan göra för att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Ett kapitel som jag tänkte fast, jag ska ha med det. Men det kommer inte med heller. Den är ju redan tjock.
Den är ju det.
Men,
det står ju så mycket bra saker här, Kai.
Ja,
så
det, men alltså, det finns ju undersökningar och en läkare som har utarbetat en teknik. Att du varje dag skriver 20, bara sätter det fritt. Och skriver ungefär 20 minuter om din traumatiska upplevelse.
Mm.
Och bara skriver allting som du känner. Och man kan mäta att det hjälper.
Mm.
Jag befriar mig helt enkelt genom att om och om igen skriva den. Till slut kan jag skriva den på ett helt annorlunda sätt.
Mm. Exakt, verkligen. Och det är ju en jättebra metod att skriva till
exempel. Det finns inte med ett jättekapitel som var så långt så inte klokt. Det handlar om hur jag kan träna mig att förlåta människor som man verkligen har gjort. Någon som har våldtagit mig exempelvis. Som ung människa. Hur kan jag leva? Vill jag välja att leva kvar med det och hata den personen? Eller vill jag välja att träna mig? Kan jag förlåta det?
Mm. Förlåt.
Men det fanns inte heller plats för att bli en annan gång.
Ja, men alltså, du har ju tid, du får skriva fler böcker, Kai, för att jag hör ju att du har ju massa mer spännande saker
att
skriva.
Ja, det är roligt.
Ja. Ja, men vad fint.
Det finns så mycket att lära, det är det som jag plötsligt blir så glad av.
Ja, men verkligen.
Ja, det.
Och just förlåtelse har vi ju pratat också om i podden, och det är liksom ett kapitel för sig verkligen.
Ja, det är
så
att jätte.
Så fint, ja. Nej, men fint, jag tänker att det liksom är olika målgrupper som vi pratar om. Att så här, den här liksom, ja, men, tanke, vardagstänkande som vi liksom har skrivit, som du har skrivit den här boken om, det är superviktigt, och som du säger att inte göra sig själv olycklig i vardagen utan att faktiskt välja en positiv tanke, så det tror jag är superviktigt och en del av det.
Jag skriver på ett ställe, där i början där på insidan och när permen står ju det, vill du behålla din relation? Läs boken. Jag menar verkligen allvar med det. Alltså 50% av äktenskapen slutar i skilsmässa. Och en del skilsmässor är väldigt bra och nödvändiga. Och tack och lov att de skilde sig. Men tänk om det är så att det fanns en möjlighet att träna hur jag valde att tänka.
Ska vi läsa den också?
Ja, kan du göra det?
Det är så fint. Det här är ju då i liksom första sidan. Vad ska jag säga? Liksom en...
En flik
i boken som man kan använda och liksom sätta så här så man vet vart man är i boken. Men vi läser fliken här, för det var det är bland det första jag läste.
Ja.
Till alla som vill leva lyckliga men inte klara det.
Ja, jättebra.
Till alla som är lyckliga då och då men vill vara det oftare.
Ja.
Till alla som inte vågar tro att det är något.
Den är bra.
Till alla som vill känna att det är okej och helt unika. Ja. Till alla som vill må bättre när de vaknar på morgonen. Till alla som somnar olyckliga. Ja. Till alla som längtar efter att uppleva kärlek.
Ja.
Till alla som har en relation och vill behålla den.
Oh my God.
Till alla som vill sluta vara offer för andra. Till alla som drömmer om ett bättre sätt att leva. Ja, det är som en bibel det här.
Ja, men det är jättebra.
Ja.
Det är verkligen vad jag menar. Ja. Det är ju till mig själv. Det är vad jag själv vill i mitt liv. Det är vad jag själv. Det är helt sant.
Wow. Ja, men så
jag blir jätteberörd när du läser det. För det är ju exakt vad jag vill. Det är ungefär, jag tänker direkt på Gabriellas sång.
Mm.
I filmen Så som himlens.
Ja.
När hon sjunger. Det är livet som är mitt. Det är livet som är mitt. Jag har fått en stund på här på jorden. Jag vill leva lycklig och vara den jag är.
Mm.
Så slutar hon med, jag vill känna att jag har levt mitt liv. Det, vem vill inte det? Mm. Jag vill det.
Ja, oh, jag ser att du blir rörd och så fint.
Ja, det är helt otroligt. Ja. Det är sant. Det är precis vad jag vill.
Ja, men verkligen. Ja, men verkligen, verkligen. Så det bestämmer vi. Att det här är en bok till de som vill leva ett liv lyckligt. Till sådana som kanske lider av svåra traumatiska upplevelser eller grov ångest och grov oro och liknande. Då så, sådana som har liksom djupa emotionella sår, då kan man, ja men, tror jag helt enkelt man behöver omfamna dem. Då kanske inte tankens kraft är hela sanningen.
Det är absolut inte.
Utan, nej, precis. Nej, utan då kanske man behöver
hela liksom, gängen vi är vanliga här nu. Som,
ja, exakt. Känna och acceptera dem, att de finns där.
Det är riktigt. Ja. Jättebra.
Ah, okej. En annan sak som jag skulle vilja ta upp.
Ja.
Som jag tror är jätteviktigt.
Jag sitter och hoppar här för att det är så spännande.
Ja, exakt. Jag ser att du sitter och hoppar på stolen. Du är nästan som jag när jag spelar in intervju. Jag tycker det är så kul. Så jag sitter också och hoppar på stolen och hoppar. Men en sak som jag tror att gemene man i Sverige lider väldigt ofta av, det är att man tror på det man tänker, som inte alltid behöver vara sant. Eller hur?
Ja, helt fantastiskt.
Och då här i slutet av boken, jag ska se, det här är, nu är vi på 216, så 217, där har du skrivit om trossatser.
Ja, just det. Det är helt fantastiskt viktigt. Hela den delen är ju jätteviktig. Alltså. Ja. Enormt.
Kan du inte berätta, vad är en trossats för någonting?
Ja, alltså det, alltså trosatser, vi, varenda en av oss har trosatser, det engelska ordet, belief. Trosats.
Yeah.
En absolut säker inre upplevelse om någonting, en attityd, typ män är svekfulla, det är en trosats, kvinnor. Jo, det. Men jag hade exempel, jag tar ju mig själv som exempel. Jag hade en trosats som väldigt många människor känner igen. Och det upptäckte jag ju på den där workshopen i USA som bara handlade om trosatser. Det vill säga, jag hade en trosats som sa, I am not good enough. Jag är inte helt okej som är. Jag är inte okej.
Jag duger inte.
Jag duger inte, jag är inte bra som är. Och det upptäckte jag när jag var 48 år. Det är ju inte klokt. Och det vill säga, då har jag gjort filmer och fått priser och allt möjligt. Men djupast inne i Kai fanns trotsatsen. Du är inte helt okej som det. Du duger inte. Och det visade sig, och låt oss säga, det var 300 människor på den här workshopen. Det var ungefär 70% hade ju den trotsatsen. Satt i Kai när han är ungefär mellan 0 och 7 år.
Mm.
Sattes den ju. Mm. Våra trotsatser sattes i huvudet på oss och ärvdes av våra föräldrar på olika sätt.
Yeah.
Och första insikten är ju att förstå, den trosatsen är inte sann.
Exakt.
Det är ju det som är så, men, ja, men jag har ju levt med den hela mitt liv, ja, men jag är nog inte helt okej i alla fall. Men plötsligt så kan jag få hjälp att, men herregud, den är ju inte sann. Det är inget barn som föddes med tanken, jag är inte helt okej som jag är.
Exakt.
Och som du, som tjej, det finns ju ingen flicka på planeten som föds med tanken som, ja, som kvinna är jag mindre värd än pojkar.
Exakt.
Det är ju inte klokt.
Det är inte
klokt. Det sätts ju på henne av kulturen.
Ja.
Det är en trosats.
Ja.
De är inte sanna.
Nej.
Den enda som kan ändra den är jag själv.
Ja.
Och när på den där workshopen blev det också väldigt tydligt för mig. De var väldigt skickliga att förklara. Det vill säga, om jag går omkring och lever med trosatser, jag är inte helt okej som jag är. En sådan tanke är en attack mot mig själv. Mm. Och när jag inser, herregud, det är sant. Mm. Hela mitt, jag vågar inte riktigt göra det och det. Jag håller mig lite undan då och då och allt möjligt. Det är sant. Mm. Det vill säga, en sådan trosats är en attack mot mig själv och ingen än jag kan ändra den. Och det finns en möjlighet att lära sig att ändra den. Och i den här boken så är det tydliga exempel på hur jag kan träna mig att ändra mina trosatser. Mm. En annan trosats är ju, som också är en tragedi att kunna leva med. Om du tänker att någon har vuxit upp i en familj som har varit kärlekslös, så får ett barn kanske en trosats: jag är inte värd att bli älskad. Eller trosats: jag är inte värd att bli bemött med respekt. Det är en otrolig katastrof för en människa att leva med den trosatsen. Varje människa är ju värd att bli älskad. Men de trosatserna går att ändra. Och det är därför det finns ett kapitel som heter Den ultimata förändringen. Det är ett exempel där jag får en möjlighet att byta en negativ och bromsande trosats jag har i mitt liv till att ändra den till en trosats som hjälper mig och skickar mig framåt och ger mig energi.
Verkligen, alltså det håller jag helt med dig om. Och det här tror jag verkligen är något för lyssnarna att ta med sig, att de är inte sanna. Och det som är så fint i den här boken är att du har ju radat upp här massa exempel på trosatser som skapar olycka och trosatser som skapar lycka.
Ja, så är det.
Jag tänker att jag kan ju läsa upp några av de här
också. Ja, gör det. Det är jättespännande.
Så kan lyssnarna förstå lite grann vad som liknar en trosats som skapar olycka, ja, liksom, som pågår jättebra i deras egna huvud, och hur man skulle kunna byta ut dem.
Fint.
Trosatser som skapar olycka. Det kan vara till exempel då: du duger inte som du är.
Ja.
Precis det vi pratade om. Livet är en kamp. Eller allt hänger på mig. Och kärlek varar inte livet ut. Och det är sån jag är. Jag kan inte ändra mig. Och jag är inte värd att bli älskad. Eller jag blir bara älskad om jag gör det andra människor vill. Och andra människor stöter bort mig. Och livet är hårt och orättvist. Världen är full av våld. Jag är värdelös. Jag är inte bra nog. Jag duger inte. Det är liksom några exempel här. Och man märker ju bara hur tung stämning det blir här inne. Tycker du inte? Alltså jag känner bara, jag blir olycklig direkt. Nu måste vi öppna fönstret, exakt.
Släppa in alltså, lite sol.
Ja, exakt. Och förstår du att gå och tänka de här tankarna. Men
nu ska vi känna på dem. Det är så här, vad du kommer i närheten av. En trosats skapar en känsla. Jag skriver särskilt om det i ett kapitel. Det är så intressant att leva med trosatsen: jag duger inte, jag är inte bra som jag är. Mm. Det skapar ju en hel, bara en vakna med den morgon, trosatsen.
Och den är inte sann.
Den är inte sann!
Den är inte sann!
Så underbart att möta det, att de har fattat det. För det är helt, och det var ju en aha-upplevelse i mitt liv.
Ja,
jag upptäckte det, hur jag kunde ändra de här trosatserna. Det är helt underbart. Ja. Jag hade för övrigt alla de tre som du läste upp först. Jag menar, jag är inte okej som jag är. Mm. Livet i kamp. Mm. Fan, allting ska gälla att kämpa hela tiden. Ja. Och den tredje grejen: allt hänger på mig.
Ja, exakt.
Och det är väldigt väl forskat om detta. Ledare och mellanchefer som har trosatserna: jag är inte helt okej som jag är. Livet i kamp. Allt hänger på mig. De går alltid i väggen.
Ja.
De bränner ut sig. Mm.
Och det vet vi hur vanligt det är idag.
Och vi vet hur vanligt det är. Och det, då alla de går att ändra. Men okej, får jag höra på några trosatser som skapar energi och glädje?
Ja, så nu måste vi ju läsa upp några som skapar energi och glädje. Jättebra. För det där var ju alldeles för tungt. Trosatser som skapar lycka: jag är okej och jag är bra som jag är. Jag är alltid värd att bli behandlad med respekt.
Ja, underbart.
Varje människa har sina unika och goda sidor.
Ja, helt sant.
Jag är alltid värd att bli älskad. Jag har så mycket att ge till den här världen.
Ja.
Jag är värd det bästa. Jag är en unik, rik och fantastisk människa.
Ja, det är helt sant.
Jag är värd att ha en fantastisk och kärleksfull relation.
Ja.
Det är fullt möjligt att förändras. Jag är lika viktig som alla andra. Min lycka är helt oberoende av pengar. Livet är gott och fullt av möjligheter.
Ja, det är bra.
Varje dag för med sig något att vara tacksam för. I vad som än händer så ser jag alltid möjligheter.
Mm, fantastiskt.
Varje dag för mig är en gåva.
Ja, fantastiskt.
Och det finns ju massa fler också. Men, och det är ju så sant.
Ja, underbart. Varje morgon, vet du, vaknar jag med och skriver om det i boken.
Mm.
Det är första jag säger, så när jag ligger i sängen så säger jag: dagen idag, Kai, det är den bästa dagen i ditt liv.
Mm.
Och det, när jag första gången, alltså det är ju en affirmation, en tanke som kan liksom kicka igång mig. Men när jag hörde den första gången var jag väldigt skeptisk. Nej, alltså det här är too much, det här går bara inte. Men nu, sedan många år tillbaka, har jag ju lärt mig att leva med den. Dagen idag, Kai, det är den bästa dagen i ditt liv. Alltså det... Det för det första är det den enda dagen jag har.
Exakt.
Ingenting. Alla dagarna igår och förrgår veckan som var. De finns inte.
Nej. Och du vet inte hur många till du kommer
exakt
få.
Exakt. Dagen då
ingen
är
vet.
Nej, ingen vet. Ta, take it.
Ja.
Så är det. Ta vara på den. Take it.
Ja, bästa. Och du skriver här också på en sida senare här, 221, att ändra sitt undermedvetna. Och det tycker jag är viktigt, för att det handlar någonstans om det undermedvetna. Ja, du är inte riktigt alltid medveten. Liksom, att så här, jag går och tänker så olyckliga tankar. Så, utan, så att man måste verkligen liksom ifrågasätta sanningen i sin trosats, skriver det här. Och det tycker jag är jättebra. Så jag tycker lyssnarna kan skriva ner de här trosatserna som skapar lycka, som vi pratade om. Och använda dem och hjälpa till. Låta dem hjälpa dig i vardagen helt enkelt.
Mm.
Så himla fint, Kai. Vad kul och vad fint. Jag tycker det är superkul att du är här. Det känns verkligen som att du kommer med jättemycket positiv känsla.
Det är bara helt otroligt. Det är så gulligt och det är jättefint.
Nej men wow. Tack detsamma. Tack detsamma. Ja. Jag tänker att innan vi går in på de sista frågorna, du och jag, så skulle jag vilja läsa upp sidan 248 i din bok. För det tror jag också så är någonting.
248, det är långt bak där.
Det är långt bak, det är slutet här någonstans.
Ja.
248 här.
Spännande.
Och det här tilltalade mig mycket, och det är också så här konkreta saker som lyssnarna kan ta till sig, och det tycker jag känns viktigt. Kan jag älska på detta sätt? Frågetecken.
Oh.
Ja, rubriken.
De sju grejerna där.
Ja, va?
Alltså, de är... Okej, läs dem för dig.
På en kurs för många år sedan med en engelsk kvinna, Elaine Caddy, antecknar jag följande sju frågor.
Ja.
Jag tycker att frågorna passar bra i den här boken. 1. Kan jag vara mig själv alltid och tillåta andra att vara sig själva utan att döma och kritisera? Kan jag älska och älska och fortsätta att älska och inte begära någonting tillbaka?
Det var tvåan där.
Det var tvåan. 3. Kan jag älska någon med samma djup och samma styrka när vi är tillsammans som när vi är åtskilda? 4. Kan jag fortsätta att älska någon även om han eller hon har sagt eller gjort något jag inte gillar? 5. Kan jag älska någon så mycket att jag är villig att låta henne eller honom gå, växa och utvecklas på egen hand? 6. Kan jag älska någon så mycket att jag låter bli att hjälpa henne eller honom? För om jag fortsätter att göra det så kommer jag hålla tillbaka han eller hennes eget växande.
Och så kommer den allra svåraste. Kommer nu.
Exakt.
Ja, hjälp.
7. Kan jag älska någon så mycket att jag kan se henne eller honom lämna mig för någon annan utan att hysa någon bitterhet eller svartsjuka? Va?
Ja, du tittar på den sista. För då kommer man ju i närheten av någonting som är helt fantastiskt att egentligen inse. Hur kan jag veta vad som är bäst för den andra människan? Det vet jag inte.
Nej.
Ingen. Jag vet aldrig vad som är det bästa för dig.
Nej.
Det säger jag särskilt kapitel i boken. Jag har sagt till alla mina barn. Kom ihåg, jag vet aldrig vad som är bäst för dig. Ingen annan människa kan någonsin veta vad som är bäst för dig.
Nej.
Så om du möter någon som säger att jag vet vad som är bäst för dig.
Mm.
Så aktar du väldigt noga.
Ja, exakt.
Men den frågan där, den är ju inte lätt. Någon man älskar plötsligt bestämmer sig för att lämna.
Ja.
Det är klart att då känner man.
Det känner man.
Då känner man ju sorg och sorg. Ja. Ja, visst, absolut. Och det... jag berättar ju om en skilsmässa i boken som jag var med om för, ja, det är ju 50 år sedan, eller ja, 48 år sedan. Mm. Hur otroligt jobbigt jag tyckte det var. Mm. För jag ville vi skulle klara av det. Det fanns barn med. Jag ville att vi ska klara av det. Mm. Men det gick inte.
Nej.
Jag gick i terapi. Och det säger en terapeut plötsligt till mig. Okej, du tycker att det här är en jättestor olycka i ditt liv. Men hur kan du veta, Kai, att det verkligen är en olycka i ditt liv?
Mm.
Och va? Va?
Mm. Vad menar du?
Ja, och vet du vad? Alltså det är helt otroligt. Det visade sig efter ett år att det var det absolut bästa som hänt. Så var det. Det är inte klokt.
Veckans avsnitt är ännu en gång sponsrat av mina trogna samarbetspartners Dina Försäkringar. Och jag är så stolt, för precis som förra gången så vill Dina Försäkringar nu hitta ännu fler norrländska föreningar att sponsra med ekonomiska medel under hösten 2023. Alltså, hur lyxigt är inte det? Förra gången det blev en riktig succé där bland annat Kalix skoterklubb, Humlan kulturhus Umeå och snowboardföreningen Massa brudar i Åre blev några av de lyckliga vinnarna av Anders och Dina Försäkringars sponsorpott. Och nu är det din tur att få samma möjlighet. Ja, jag är så stolt över att få chansen att samarbeta med ett företag som genuint vill ge till människor på det här sättet utan att förvänta sig något tillbaka. Det är inte konstigt att Dina Försäkringar vunnit priser som bland annat Sveriges nöjdaste kunder flera år i rad. Så om din förening behöver lite extra klirr i kassan här till hösten, ansök om sponsring av Dina Försäkringar genom att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller på Lyckopoddens Instagram. Kanske är ni peppade på att göra någon slags föreningsresa tillsammans, köpa in nytt och fräscht material till hösten eller varför inte starta upp ett nytt dyrt projekt till hösten som ni alltid drömt om. Ja, här har ni världens chans. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Lycka till!
Du skriver också här på slutet att själv finner jag frågorna utmanande och tankeväckande, och några är riktigt svåra. Kanske kan man väldigt sakta närma sig denna totala förmåga att älska genom att hålla frågorna öppna och levande inom sig. Väldigt ödmjukt och fint sagt, för att det är inte lätt. Men någonstans, som du säger, kan jag älska någon så mycket att jag kan se henne eller honom lämna mig för någon annan utan att hysa någon bitterhet eller svartsjuka. Det är ju det värsta som någon som liksom kan hända en, att bli lämnad. Det är ju liksom fruktansvärt. Men som du säger, att om det är det bästa för honom eller henne, så kanske det är det. Och då kommer det ju också vara i längden det bästa för mig.
Så är det.
Jag vill ju inte vara med någon som inte vill vara med mig.
Så är det. Men det är inte lätt att se när man står där i sin smärta.
Det är ju inte lätt.
Men vem vill vara kvar, leva ihop med någon som inte vill vara med mig? Det är ingen idé.
Exakt.
Ja, det är bra.
Så det är nog, då är vi inne, då har vi kommit långt. Då har vi kommit långt om man liksom lyckas med att anta den liksom trosatsen. Nu tar du upp en liten lapp här.
Ja, faktiskt. Alltså, för jag kommer tänka på om, men jag ska titta på sen, tänka på sen.
Ja. Är det något du vill dela med dig av nu?
Nej.
Ja, men då lämnar vi det.
Nej, men för, vet du vad, innan jag skulle gå hit så kom jag på en dikt. För eftersom det heter ju Lyckopodden.
Ja.
Och då kom jag på en dikt som är så bra. Jag tänkte om att ta den innan man slutar.
Ja, ska vi avsluta med den då kanske?
Hade fler grejer där som du...
Ja, exakt. Jag tänker att vi gör så här, att jag går in på de sista frågorna här som jag brukar ställa alla mina gäster. Och sen avslutningsvis så vill vi höra Lyckopodden-dikten. Det är väl en bra upplägg?
Ja, det är jättebra. Ja,
okay. Den första frågan då som jag ställer alla mina gäster.
Ja.
Som avslutande fråga, en av dem, det är: vad gör dig riktigt lycklig?
Alltså det är ju egentligen så enkelt. Att vara helt närvarande är någonting jag älskar att göra.
Ja.
Det gör mig lycklig.
Ja, vackert.
Ja, men det är så enkelt.
Ja.
Ja, men jag älskar att prata om de här frågorna exempelvis. Det gör mig lycklig.
Ja, mig med.
Ja, men det är så enkelt. Är ja. Det. Men jag älskar att föreläsa. Jag tycker ja. Det är viktigt att prata om de här grejerna. Jag älskar det. Jag,
ja.
Det gör mig lycklig.
Wow.
Ja, men jag älskar att segla. Det ja. Gör mig också lycklig.
Ja. Göra saker man tycker om och vara ja, närvarande.
Absolut.
Ja. Mm.
Två.
Vilket är ditt bästa lyckotips?
Ja, det är så enkelt. Börja fokusera på saker du helt sant kan känna att du är tacksam för.
Mm.
Det finns inget annat.
Nej, tacksamhet alltså.
Ja, det är bara ända. Det är bara få en att hasa sig upp ur gnäller och alltså, olyckliga känslor och allt möjligt. Det finns hela tiden saker du kan känna stor tacksamhet för. Hela ja. Tiden.
Wow.
Jag menar, titta här. Vi kan känna, vi sitter här. Vi bor i ett land oh. där det är fred. Tänk oh. dig det. Vi kan sitta här helt trygga.
Ja, bara det är helt sjukt fantastiskt.
Exakt.
Och verkligen något att vara tacksam för de här mm. tiderna. Ja. Jaha. Ja, men är det något slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna så här och som du inte har fått säga än?
Det finns en dikt. Som är skriven av en polsk poet. Czesław Miłosz. Och han fick Nobelpriset. Men den, den läser jag med jämna mellanrum. För de fem, alltså i slutet kommer fem saker. Som egentligen är definitionen på vad lycka är.
Okej.
Okay. Först, och den heter, dikten heter Gåvan. Första raden är en dag så full av lycka. Nu läser jag dikten.
Kör.
En dag så full av lycka. Arbetade i trädgården. Dimman lyfte tidigt. Kolibrina stod stilla ovanför kaprifolens blom. Det fanns på jorden inte en sak jag ville äga. Jag visste inte någon värd att avundas. Vad ont som hänt hade jag glömt. Skämdes inte för tanken att vara den jag alltid varit. Kände i kroppen ingen smärta. När jag rätade på ryggen såg jag blå hav och vita segel. Och om du som lyssnar vill ha den här dikten så är det mycket enkelt. Du kan skriva in på Google en dag så full av lycka. Där finns den på svenska. Den är ju fantastisk att läsa.
Vacker.
Alltså men om du tänker, det fanns på jorden inte en sak jag ville äga. Någon gång man känt det, när jag står rakt i nuet. Visste inte någon värd att avunda. Vad ont som hänt hade jag glömt. Det var helt underbart. Skämdes inte för tanken att vara den jag alltid varit. Det vill säga den jag föddes till att vara.
Mm.
Och kände i kroppen ingen smärta.
Wow. Ja, den var helt magisk.
Mm.
Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla Kai för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden!
Tack så du själv. Jätteroligt att möta dig. Tack så du.
Gud vad fint att vi fann varandra så, jag och Kai. Jag var lite orolig över hur min kritik inom situationstecken skulle tas emot. Men det visade sig ju att han bara höll med mig. Och jag håller med honom också. Så fint när samtal slutar med att man faktiskt både förstår varann och också håller med varann. Fina kloka Kai. Och du, om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där, och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa några som helst lyckotips.
Vi hörs på tisdag igen. Lycka och puss till dig.